God förmiddag. Trevligt att få vara med och medverka på en gudstjänst här genom att predika. Att vara en kyrka för nya människor, går det verkligen idag? Det är en av de vanligaste frågorna som jag får i mitt jobb när jag möter människor i olika kyrkor. Jag får förmånen, som Karin nämnde lite, att träffa människor i många olika kyrkor i Ekumeniakyrkan i västra Sverige. Och just frågan kring hur ska vi nå? Eller går det ens att nå nya människor? Det är den frågan som är viktigast för många. Och den mesta statistiken säger nämligen att det inte går. Om man ser över kristenheten i Sverige idag, i alla fall om man räknar medlemmar i våra organisationer och samfund, så blir vi färre. Det finns lite ljuspunkter här och var, men överlag så är ju antalet medlemmar i kyrkorna i Sverige en sjunkande siffra. Du som är van vid att gå till den här kyrkan, där man ser mycket människor på gudstjänst och olika samlingar i olika åldrar, det ser inte ut så här i de flesta kyrkorna i Sverige. Men över det här ämnet så vill jag predika. Jag vill lyfta några tankar kring hur vi kan vara en kyrka för nya människor. En kyrka där nya känner sig välkomna och som kan leda människor till tro på Jesus. Jag skulle väldigt gärna vilja att vi ber en bön till först. Tack Gud för din närvaro i våra liv och i vår gemenskap. Och nu ber vi Herre, tala in i våra liv och låt oss förstå din tanke, din nöd för människor. Och också vad du vill göra i och genom oss som gemenskap. Amen. I flera tillfällen i historien så har kyrkan på olika sätt varit med och klivit ur ett sammanhang. Man har sett något runt den som man som kyrka har behövt markera mot. Man har liksom sagt och uttryckt att detta är inte rätt för oss att finnas i utifrån vår tro och övertygelse. Vi behöver ta vägen någon annanstans här. Man kan väl säga att man kanske har orienterat sig i förhållande till andra. Något som vi egentligen gör alla hela tiden. Då vi ser att han gör så och jag gör så. Hon tycker så, jag tycker något annat. Det är ju någon form av orientering gentemot andra. Och ett tydligt exempel på en orientering som lett till steg ifrån något, det är ju när frikyrkorörelserna grundades på senare hälften av 1800-talet. Det uppkom ju som en reaktion på att man menade att statskyrkan, det sättet man bedrev kristen tro på för människor i Sverige, det var inte rätt. Bland annat var det ju fram till ungefär år 1850 lagstadgat att man skulle vara evangeliskt lutherskt kristen. Och då ingick det att ta emot nattvarden en gång om året. Men en del folk, bland annat prästen Paul Peter Waldenström, som var ju en av grundarna till Missionsförbundet som den här kyrkan tillhörde tidigare, tyckte efter ett tag att det var liksom var nog med att bedriva kyrka på det sättet. Alltså det här är inte att leva ut sin tro på riktigt, menade man. Man lagstadgar inte tro, utan det behöver handla om en längtan att följa Jesus och vilja leva utifrån hans ord. Och Waldenström och de andra uttryckte sig att man ville ha ett nattvardsfirande för de sant troende. Och det ledde till det ena till det andra. Och man bröt sig loss från statskyrkan och frikyrkorna grundades. Och det gjordes ju utifrån en önskan att leva mer heligt. Alltså man startade något annat i syfte att man menar att tron behöver tas mer på allvar. Man klev ur ett sammanhang och in i ett annat. Någonting som var bra. och som gav goda konsekvenser. En berättelse från Bibeln som kanske är någon form av grund där vi som kyrka hämtat denna retorik ifrån, det är ju texten om Israels uttåg ur Egypten. Israel levde som folk i exil och fångenskap i Egypten. Man var under förtryck av ett annat folk där andra trosuppfattningar än deras egna rådde. Andra värderingar, andra kulturer var normerande. Och hela uttåget syftade ju till att lämna detta och istället ta sig hem till Kanans land för att kunna leva rätt och riktigt enligt sin tro. Man ville liksom inte finnas kvar där omoral och avgudadyrkan och annat levnadssätt än ens eget gällde. Utan man ville hem till löfteslandet för att kunna leva mer heligt och mer avskilt. Visst, det skulle bli en sväng i öknen först där man skulle på något sätt prövas om man hade den rätta tron. Men man var på väg till något annat, till det som Gud hade för dem där borta. Och i en av bibeltexterna som handlar om detta så säger Gud till Israels folk genom Mose att de ska vara ett folk framför andra folk. Heliga och avskilda. Alltså man hör direkt, det var någonting annat än folket runt omkring dem. Här var någonting som stod ut, man var framför andra folk och skulle leva på ett annat sätt. Och man behöver ju heller inte gå så lång tid tillbaka för att möta åsikter som påminner om detta. För en del av er här så kanske det var otänkbart att gå på bio när ni var yngre. Eller ni har släktingar som har berättat om det. Alltså man kunde titta på tv hemma när det väl blev vanligt. Men till bio, nej, dit gick man inte. För där fanns alla andra. Där var det världsligt. Som kristen gick man inte dit. Eller att spela kort. Det kan fortfarande vara känsligt för en del. Även om man faktiskt kanske spelar andra spel. Men kortlek, nej, det var inget för kristna. Alltså vi lever mer avskilt. Vi är heligare än så. Vi beblandar oss liksom inte med den sortens spel. Jag fick höra för ett tag sedan att 1957 så åkte den första frikyrkopastorn Vasaloppet. I alla fall som man känner till. Kanske någon har gjort det under radarn på något sätt tidigare. Och den här pastorn tillhörde EFS. Och att han gjorde det blev en väldigt stor uppståndelse kring. Och detta hamnade på bordet hos EFS nationella styrelse. Och där la man fram ett förslag att den här pastorn skulle bli utesluten utifrån att han åkte Vasaloppet. För det var inget man gjorde som kristen. Och framförallt inte som pastor. Nej, som Guds folk lever man på ett annat sätt. Då fanns man liksom inte i allt det som världen gjorde. Ibland på våra gudstjänster, ofta i samband med dop, så sjunger vi: jag följer korset och lämnar världen. Alltså tron på Jesus leder mig till någon annanstans än den här förfallna världen. Här går liksom inte att vara som kristen, utan jag behöver ta vägen någon annanstans i livet. Den här retoriken återkommer gång på gång på gång i kyrkans historia. Och jag vill säga, även om en del känns underligt kanske när vi pratar om det så här, mycket av de här sakerna har ju varit bra. Det har ju syftat till goda saker, gett goda konsekvenser. Det har lett till att tron har fått ta större plats i människors liv. Och i vissa fall har den här uttågsrörelsen varit helt nödvändig. Alltså det som Waldenström och de andra drev igenom kan vi ju se har lett till mycket gott. Många människors möte med Gud kommer utifrån det. Israels uttåg ur Egypten, Det berättas ju att Gud gick framför dem rent fysiskt både på natten och dagen. Alltså mycket av kyrkans historia består just av detta. Vi har gjort ett uttåg i syftet att vara ett folk framför andra. Lämnat något. För där har det inte gått att finnas i vissa sammanhang utifrån vår tro. Och så har vi liksom tågat därifrån i längtan efter helighet. Och om man nu tänker på oss var och en som enskilda personer, så är detta någonting vi gör eller behöver göra emellanåt. Lämna något för att vi upplever att i och genom det sammanhang vi finns i så kan vi inte leva ut vår tro på det sättet vi vill. Eller att det kanske inte ens är bra för oss att finnas där. Man hör om människor som byter arbetsplats för man kan inte ställa upp på människosynen som råder på det nuvarande jobbet. Eller jag hör människor som aktivt säger nej till sociala medier för de upplever att flödet av information och åsikter som de matas med där ger liksom för många röster in i deras liv och det kväver dem. Och det finns massor av exempel i detta. Jag tror säkert vi kan komma på olika sätt där vi själva liksom gör ett uttåg för att vi längtar efter mer helighet, mer helhet. Men utifrån rubriken på dagens gudstjänst då, att vara en kyrka för nya människor, så vill jag ge en tanke kring hur vi kan och framförallt ska förhålla oss som Guds folk, som kyrka i detta. Alltså vad vi som gemenskap kan säga in i människors liv och till vårt samhälle. Och hur vi idag kan eller ska orientera oss i relation till andra och oss själva. Och jag vill göra det med de orden som Karin läste förut, tidigare i gudstjänsten, från första Korintherbrevet 9, vers 19-23. Det stod ju så här: fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. Fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag. Fast jag är inte utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla. För att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull. För att också jag ska få ta del av dess löften. När Paulus skriver det här brevet till församlingen i Korint, så tänker jag att på ett sätt skriver han det till en församling som inte är så olik denna. Eller någon annan församling i Sverige idag. Församlingen i Korint finns i ett samhälle där kyrkans ståndpunkter och värderingar inte är normerande. Där tror jag vi kan nog säga ganska många att vi känner igen oss. När man talar om Gud i Korint, så är det inte givet att alla i samhället tänker på samma Gud som församlingen gjorde. Även där känner vi igen oss. Inom församlingen så har man olika åsikter om saker och ting. Hur man ska tycka i vissa moraliska frågor. Hur man ska uppföra sig. Hur gudstjänsten bör vara. Och jag tror inte det skiljer sig så mycket från gemenskapen här eller från kyrkan i Sverige överlag. Och en av de sakerna som Paulus vill hjälpa de kristna i Korint med, det är att påminna dem om sin kallelse. Att igen fokusera på hur kan vi vara en kyrka för nya människor. Alltså precis den längtan som denna församlingen och alla andra församlingar i Sverige har idag. Och vad han säger när det gäller just den frågan, bland annat genom det bibelordet som vi nyss läste, är mer eller mindre detta: sluta orientera er i att vara helt annorlunda än alla andra. Sluta ta avstånd och tåga ut. Kliv istället in i folks liv och in i samhället ni finns i. Och Paulus skriver till församlingen att er uppgift är inte att dra er iväg från staden. Var inte en grupp med troende folk som en vanlig stadsbo i Korint överhuvudtaget inte kan identifiera sig med, utan var som en jude för judarna, som en utan lag för de som är utan lag. Alltså sluta kliva iväg, sluta ta avstånd. Kliv istället in och närma er människor, var folket. Och när jag läser det så tänker jag är helt övertygad om att detta är ett perspektiv för oss som Guds folk, som kyrka och som församling i Sverige 2015. Att även vi behöver anamma, att se på vår tid, se på de sammanhang vi finns i på detta sättet. Vår uppgift är inte främst att markera vår annorlundahet och att tåga iväg, utan vår uppgift är att kliva in. En gammaltestamentlig bild som finns kring detta, det rör Abraham. Berättelsen om honom dyker ju upp tidigt i Bibeln, kapitel 12 i första Mosebok. Och det kommer ju då efter skapelseberättelsen, efter berättelsen om syndafloden och om Babels torn. Då kommer Abraham in i bilden. Och för att göra en lång och fantastisk historia väldigt kort, så säger Gud till Abraham så här: i dig ska alla folk bli välsignade. Alltså genom Abraham kliver välsignelsen in i världen. Och den verkar inte vara reserverad till ett enskilt folk. Utan Abraham ska vara den som står i spetsen för detta. Att alla sorters folk med olika tro, med olika kultur, olika värderingar, olika åsikter ska bli välsignade av Gud själv genom Abraham. Jag tror vi ganska länge har uppfört oss som ättlingar till Mose först och främst. Vi har orienterat oss utifrån berättelsen om uttåget. Vi har format oss efter den retoriken. Vi har varit ett folk som har gjort uttåg på uttåg. Och mycket av det har varit gott och klokt och viktigt, både för enskilda människor och för kyrkan. Men nu, eller igen, är det dags att vi tar rollen av att främst vara barn till Abraham. Att Guds folks främsta identitet och uppgift får vara att genom oss ska människor bli välsignade. Uschandet och fyandet från kyrkans håll över saker och ting runt omkring oss får det vara nog med. Vi har för många gånger tågat iväg från vårt samhälle. Vi har berättat om andras fel och ohelighet. Vi behöver vända på detta och istället ta Abrahams berättelse till vår. Kliva in i folks liv, bärande på välsignelsen från Gud själv. Jag tänker ibland på min egen tid på gymnasiet, när det jag önskade var att min tro skulle få betyda något för mina klasskompisar. Men när det var klassfest så valde jag själv att inte gå dit, trots att alla andra från klassen var där. Och när mina klasskompisar frågade mig om varför jag inte gick dit, så sa jag att jag var kristen och jag gick inte på sådana tillställningar. Alltså jag trodde väl att det var vägen att gå. Och jag kanske förstod inte bättre och var nervös. Eller när jag jobbade extra på ett lager i Göteborg. Och när det var firmafest eller andra aktiviteter, så dök inte de kristna upp. För det var inget man gick på som kristen. Alla vi som tänker att vår främsta uppgift är att leva avskilt från andra folk. Hör på detta. Gud ger olika löften till Abraham i det han står i det han ska gå in i. Och en av de sakerna Abraham förstår, det är att han behöver inte vara rädd. För det är Gud som ger honom alla löften och som leder honom. Alltså vad Abraham förstår är helt enkelt att Gud är med honom. Och därför vill jag säga, om du hamnar i liknande situation som jag gjorde. Om du blir bjuden på en resa med jobbet och är den enda kristne på ditt jobb. Var inte rädd. Du är liksom inte utkastad i livet själv. Utlämnad till andra människor som liksom bara genom sina åsikter sliter av dig din tro. Löftet Abraham fick gäller även dig. Gud själv är med dig. Han bor i dig och han lovar sin egen närvaro i ditt liv och där du finns. Men om man inte håller med om alla värderingar man möter i samhället då. Om jag träffar på åsikter och synpunkter och levnadssätt som jag inte kan säga ja till utifrån min kristna tro. Alltså hur ska man förhålla sig då? Och hur är det inte så att vi som kyrka ska vara något annat än världen? Alltså det är helt okej att känna så. Och till och med bibliskt skulle jag nog vilja säga. Men lyssna på vad Paulus skrev. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. Fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag. Fast jag är inte utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. Alltså vad Paulus skriver är att andra människors åsikter, andra människors värderingar och tro, det är inget hot mot mig. Mot min kristna tro, alltså den rubbas inte av att någon tycker annorlunda än mig. Utan jag kan leva mitt bland mina jobbakompisar, grannar, klasskompisar och människor i min stad. Jag kan ha någon som min bästa vän, även om han eller hon inte tror som jag. Jag kan vara aktiv i sammanhang där det finns människor av annan tro och jag kan leva nära dem. Jag behöver inte ständigt markera att jag är annorlunda och tåga därifrån. Kom ihåg Guds löfte till Abraham. Alltså var inte rädd, var inte så orolig. Tro inte att du hela tiden måste passa dig för andra människors åsikter och värderingar. Håll inte människor borta för att skydda dig själv. Släpp på dem bara in i ditt liv. Låt dem komma in i ditt liv. Även om ni står på olika plan när det gäller etik och moral och annat. Var inte rädd. Du har ett gudomligt beskydd över ditt liv. Som inte kan rås på av de mest annorlunda uppfattningarna och tankarna. Och Paulus visste allt om detta. När han skrev. När han levde sitt liv. I Romarbrevet så skriver han. Att död, nakenhet, ångest, något som finns i höjden, något som finns i djupet. Ingenting kan skilja mig från Guds kärlek och närhet. Så är det också för oss. Var och en. Och som kyrka och gemenskap. Och om människor av annan tro och uppfattningar än vad du har kommer nära dig. Och du är osäker på vad det kommer ha för påverkan på dig. Du kommer påverka dem. Du har ju Gud själv med dig. Som har sagt att du inte behöver vara rädd. Du kan vara som en som lever utan lag. Men du gör ju inte det för Kristi lag. Finns i ditt hjärta. Alltså Gud bor i dig. Hans närvaro i ditt liv är så stark, så betydelsefull. Att den främst kommer forma och välsigna andra människor. Ibland har nog några av oss tänkt om vissa människor att han kan väl ändå inte vara med i församlingen? Eller kan hon verkligen platsa här efter det hon har gjort? Och ser man till kyrkans historia så har vi varit flitiga på att utesluta folk på grund av att de har levt på fel sätt. Och som tur var så utesluter vi inte längre folk i våra församlingar. Men vad man har hållit på med när man har gjort det, det är ju att man har menat att här finns en person som på något sätt kan liksom infektera och smitta oss allihop. Personens synd och nederlag negativa för oss. Och så får vi passa oss allihop så vi inte hamnar där. Och därför har vi uteslutit den personen ur den kristna församlingen. Guds folks främsta uppgift är inte att ha så mycket åsikter om allt och alla. Om människors liv. Din åsikt är inte att oja dig så mycket. Om att folk lever på olika sätt. Alltså det är inte det Guds folk ska sysselsätta sig med. För vi är barn till Abraham. Vi är kallade att bära välsignelse in i människors liv. Det behöver stå först på vår agenda. Och även om det dyker upp människor nära dig som kan tyckas vara de mest nedsolkade människorna som har tagit kliv långt förbi din moralgräns, håll dem inte på avstånd. Vi är Guds folk som har välsignelsens Gud i våra liv. Och genom oss ska folk bli välsignade. Paulus perspektiv och inställning, det är liksom inte att ställa sig vid sidan om folk och säga nej och hur kan ni leva så? Utan han menar, där människor finns, där vill också jag finnas. Det är för först då kan jag nå dem med evangeliet om Jesus. Han är liksom inte det minsta rädd över att hans tro ska tunnas ut av alla människor han lever med. Han säger ju till och med, allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull. Om Abraham berättas det att när Gud kallar honom till en ny plats så hamnar han vid ett ställe som heter Shekem och någonting som kallas för en orakelterebint. En plats för okult avgudadyrkan. Dit kommer Abraham. Alltså han kommer inte till ett sammanhang som liksom känns vid den treenige guden. Det är något helt annat här. Men det skrämmer inte Abraham. Tvärtom. När han vill och när han ska komma med Guds välsignelse in i människors liv, då bosätter han sig där människor är religiösa. Alltså där man tänker på existentiella frågor. På ett helt annat sätt än vad Abraham gör. Men det stoppar liksom inte honom alls. Han tänker, här är människor att leva sida vid sida med. Och vad Abraham gör där, alldeles bredvid orakelterebinten, bredvid den okulta avgudadyrkan, det är att han bygger sitt altare åt Gud. Han bygger ett altare där han kan tillbe Gud. Och han kräver inte att alla andra ska komma till hans altare och vara som honom. Men han håller fanan högt. Och så vet han att han är en bärare av Guds välsignelse till människorna runt honom. Och precis det ska vi göra. Det ska vara vår kyrkas uppgift. Att bygga våra altare och tillbe Gud mitt där vi finns. Var inte rädd. Tåga med stor frimodighet in dit Gud leder dig. Och även om du är ensam, vet att du är en budbärare för välsignelsens Gud. Bygg ditt altare, tillbe din Gud och tro att du kan få betydelse även för andra människor. Vad som också betonas i berättelsen om Abraham, det är ju att han är gammal när detta sker. Han är 75 år när Gud möter honom på detta sättet. Du kanske sitter här som tänker att din tid är förbi. Att nu får andra gå före. Jag har liksom gjort mitt, jag är för gammal. Eller jag har haft mitt engagemang, min överlåtelse till församlingen. Jag har varit ledare i så många gånger och många sammanhang. Nu får någon annan kliva in och göra detta. För jag har liksom inte samma möjlighet längre. Du är inte för gammal. Du har inte gjort ditt. Oavsett om du kan tycka det. Guds närvaro lämnar ju inte dig. Det är aldrig för sent att börja om eller att ta nya tag i detta. Det är inte för sent för dig att bära välsignelse in i människors liv. Oavsett hur gammal du är. Se på Abraham och hans fru Sara. De var båda övertygade om att vi är för gamla. Men i samtalet med Gud så förstår de någonting annat. Och de får till och med barn på ålderns höst. Tänk inte att det finns inget ställe kvar för mig i församlingen. Eller, nej men jag har inte engagerat mig i människors liv fram till nu. Så då är det väl ingen idé att jag inte gör det de sista åren. Det kan du visst. Du blir inte för gammal. För allt det här står och faller med att Gud bor i dig. Det är aldrig för sent att bära välsignelse till andra människor. För ett tag sedan så samtalade jag med några i en kyrka om de här frågorna. Efter samlingen så kom det fram en person som var upprörd över att fotbollsklubben på bygden tog deras barn. För de gick dit när aktiviteterna i kyrkan krockade med träning eller match. Och personen var upprörd över föräldrar som prioriterade att vara ledare i fotbollsklubben när de borde vara det i kyrkan istället. En annan kyrka som jag känner hade en söndag när de bad för alla deras ledare i olika aktiviteter i kyrkan. Och då tog de fram alla ledare i söndagsskola och scout och konfirmation och vad det nu var. Men så stannar man inte där. Utan man tog även fram de som var ledare i fotbollsklubben i byn. Som fanns engagerade i kulturskolan, i teatergruppen och vad det nu var. Och så bad man att var de än ledarna fanns någonstans så skulle de kunna bära välsignelse in i barn och ungdomars liv. Och jag tänker att som kyrka 2015 så kan vi inte blunda för att det är många sammanhang som vill åt vår uppmärksamhet och vår tid. Folk har engagemang på fler ställen än församlingen. Och då tänker jag, hur förhåller vi oss som församling och kyrka utifrån det? Tågar vi iväg från det runt oss? Från sammanhangen nära oss, där människor finns. Och så säger vi, håll inte på med det där. Eller kliver vi in med en visshet om att vi är kallade att bära välsignelse in i människors liv? Gör vi ett nytt exodus och kliver bort? Eller är vi som en jude för judarna? Som en utan lag för dem utan lag? Med en visshet om att vi har välsignelsens Gud i våra liv. Om att vi har Kristi lag. Och att genom oss kan människor bli välsignade. Den frågan behöver alla kyrkor som vill vara en kyrka för nya människor ställa sig. Hur gör vi detta och kan vi göra det lite bättre? Nu ber vi tillsammans. Herre Jesus, jag önskar att i mitt liv ännu mer kunna kliva in i rollen som barn till Abraham. Och jag tror att vi som kyrka i Sverige, den här församlingen, vi vill också vara det ännu mer. Herre, vi vill bära välsignelse in i människors liv. Inte främst markera synd, brister och otillräcklighet. Utan vi önskar som Guds folk och som personer var och en att få vara dem som kan få uppleva att genom oss får människor bli välsignade. Amen.